Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
I avsnitt 278 av I Bilägares podcast slår vi hål på en myt om elbilar och förbrukning. Dessutom, Volvo snålar på rostskydd och blir omkörd av tyskarna. Varmt välkommen du som lyssnar. Det här är alltså Vi Bilägares podcast och jag heter Maria Dahlin. Med mig i studion har jag Claes Garin. Hej!
Hejsan!
Hur är läget?
Det är bra.
Så bra.
Jag har kört lite små elektriska bilar här som Kalle Karlqvist har försett mig med.
Mm.
Kört återseende av ID3 och i morse körde jag EQA 250 på 20-tummare.
Mm.
Det är inte så tacksamt för bullernivån i bilen, kan jag meddela.
Nej, det låter lite då.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Men Kalle kommer med en fullständig rapport här i nästa nummer.
Det ser vi fram emot. Hej och välkommen också Nils Värd.
Hejsan, hejsan.
Hej, vad körde du till jobbet i morse?
Cykel.
Cykel? Jaså? Ingen bil?
Nej, jag bor hyfsat nära.
Ja,
det går fortare med cykel. Ja. Så det är ingen prestation. Det är inte så att jag har en überhört bulle som ligger och pendlar mil på cykelsaden. Jag har förmånen att ha en ganska fin parkväg genom skogen. Jag kan se rådjur om man kör tidigt på morgonen innan jag kom in hit till redaktionen.
Men det är väl härligt nu också när det börjar bli vår och...
Ja, men det är lite vårkänsla. Liksom. Det kanske inte exakt som när man var 10 år och tog ut cykeln för första gången efter vinterförvaringen. Men jag är ingen sån som vintercyklar nämnvärt. Jag gör det väl kanske ibland, men det är ändå skönt nu när man kan bara ha på sig vanliga kläder och hoppa upp på en cykelsadel och pila in till jobbet på en kvart eller så.
Mm.
Det måste jag ju säga att jag vaknade i morse av att de sopade min gata. Det är ju vårkänsla deluxe.
Ja, det är det.
De hade väldigt mycket maskiner.
Det är nu partikelhalterna är som värst i Stockholm, inte bara Stockholm, alla städer. Just när man håller på och borstar gatorna. Man använder ju på tok för lite vatten och binda upp dammet där som ligger och ligger till sig under vintern. Men förr om åren, för väldigt länge sedan, då var det olika spolbilar som verkligen sköljde igenom gatorna och sånt där. För det är så himla mycket debatt, åtminstone inom städerna, med luftkvaliteten, om man pekar på framförallt dubbdäck om man ska ha vissa gator och så. Tittar vi på statistiken så ser det ut som att det finns vissa peakar under året där luftkvaliteten är dålig, och det är ju när gatusopningen sätter igång.
Det är ju synligt också, det blir ju rejäla moln, och jag fick gå igenom ett sånt moln när jag hade varit och tränat och kom ut till parkeringen till min Dacia Sandero som jag kör just nu, och det kör runt en sån här, spolar lite vatten, men det ryker igen.
Marginellt med vatten skulle jag säga att de använder.
Och då försöker jag ju titta på spåren innan för att se vilken sväng har det här fordonet. Vart är det på väg och så här? Hur ska jag gå förbi det? För det går ju i cirklar. Det är någon så här
bra att undvika det. Undvika alla de här gatusoparna.
Exakt.
Det är där de är. Jag vet inte att det är de som förstör, för det är ändå saker som har hänt. Men det har inte varit så mycket regn under vintern. Det är mest det är kalla temperaturer i vinterregn ovanligt, så det sköljer inte igenom gatorna på samma sätt.
Nej.
Och det grusas hit och dit som ger dammpartiklar. Så att det här, det är inte bara dubbdäck på att säga, som är problemet.
Och när du säger det, Nils, de var faktiskt ute och sopa första vändan när det regnade, så det hade säkert med det att göra. Men sen när det har gått 2 veckor så blev det ju som sandkaker på gatan, så de hade ett jäkla show att få upp de där hårt packade sandremsorna. Nu 2 veckor senare.
För jag tycker, apropå, vi pratar om myter lite senare här i podden kanske, men det är ju mycket debatter om den så kallade dåliga luftkvaliteten, och jag tror att vi alla vill ha bättre luftkvalitet. Det är väl liksom en gemene man att det ska vara så bra som möjligt. Men de får det låta som ett modernt problem, att det här är det moderna välfärdssamhället och allting blir sämre, och lite mörka rubriker. ta fram Stockholms stads rapport om luftkvaliteten. Läs den första raden. Det står konstaterat att luften i Stockholm har aldrig varit bättre. För att vi har ju vi har ett väldigt bra miljötänk. Det kommer av det här med modern teknik, och det finns ett fokus på det här. Så att det blir bättre och bättre lufter i våra städer. Det är bara det att det införs skarpare och skarpare gränskrav, framförallt på EU-nivå, som man då överstiger under vissa dagar per ett år. Man har bara vissa undantag. Och framförallt här under våren så är det då vi överstiger de här luftkvalitetsmålen när gatusopningen är igång i Sverige.
Ja.
Så det, just det här dubbdäcksdebatten, lyssna inte så mycket på den, utan välj däck efter vad som passar dig och känn inte allt för dåligt samvete över det, även om du skulle köra i en stad.
Mm. Och som sagt, kanske lite mer vatten inblandat när man sopar.
Det hade alltid varit bra. Eller bara skölja vägarna. Sagt. Vi har haft mycket spolbilar på gatorna i våra städer förr om åren. De ser man nog väl aldrig sällan ute nu, skulle man säga.
Nej, just det får man njuta av när man är utomlands. Då vaknar man ju av att de står och spolar de här stenbelagda gränderna.
Just det.
Ja. Det är för att de alla dubbdäck de har på Cypern. Det är därför det var så dålig luftkvalitet där.
Men skönt att få bort vintergruset i alla fall, måste jag säga. Det är ett bra vårtecken. Har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan som har gått?
Ja, jag kan börja. Jag är lite nyfiken på det här bilmärket som heter Lucid. Det har ju pratats om, det är ett ganska hypat elbilsmärke. Tillsammans med Rivian så är det ju en av uppstickarna i elbilsbranschen. Men det är ju så många märken så man kan inte riktigt hålla reda på alla. Men det här är ju en väldigt dyr och snabb amerikansk elbil som är faktiskt finansierad till stor del av saudarabiska finansiärer. 61% till och med. Och därför kanske det inte är så jätteförvånande när det kom ett pressmeddelande igår om att Saudiarabien slår till på 100 000 bilar.
100 000? Ja. Under vilken period då? Är det utslaget då på en 10-årsperiod eller vad?
Ja, men precis. Det är under en, de ska börja leverera bilar andra kvartalet 2023. Och sen så ska de väl då pytsa ut det här. De har en option, de börjar med 50 000 och sen så har de en option på 50 000 bilar till. Det som är lite mer intressant kanske för vårt vidkommande är nu att den ska komma till Europa i juni.
Mm, och Sverige ligger i Europa, så kanske den kommer hit om jag har tur.
Vi får se. Hur den tillverkas i Arizona. Och som sagt, det är extremt mycket hästkrafter och extrem räckvidd. Den klassas väl som den elbilen som kommer ha den längsta räckvidden, 83 mil. Jag vet inte om det är någon som slår det. Om vi bortser från konceptbilarna.
Nej.
Så det är väl USPen där.
Mm. Ja, det är väl Mercedes då som kanske ges in i tävlingen sen med den här konceptbilen som de körde långt över 100 mil med under kontrollerade former.
Ja, vi får se om det blir någon storsäljare i Sverige och vad prislappen blir, för det ska ju vara verkligen en lyxbil det här.
Ja, jag tänker om du säger mycket hästkrafter och att det är saudiarabiska investerare, då känner jag att de kanske har ett lite så här finger med i spelet och har kommit med så här vill vi att bilen ska vara. Då kanske den inte är den billigaste. Och
nej.
Det är väl amerikanskt överdåd överhuvudtaget på alla dimensioner också. Är det inte så?
Jo, visst. Så den första modellen heter ju Lucid Air då. Ja, men det ska bli lite spännande att följa det här märket. Det talas också om en toppversion med 3 elmotorer och 1600 hästkrafter. Ja, det, med tanke på hur det känns när jag körde den här EQA 250 till jobbet i morse, så behövs det inte så mycket mer. Det är bra tryck i de flesta elbilar tycker jag.
Men redan nu modellen har visat är väl någonstans mellan 600 och 800 hästkrafter också. Det är väl typ över 100 kWh i batteriet. Bilen är 5 meter lång, så att det är väl det amerikanska bilmodet ändå som de har tagit och verkligen har det här. Mer av allt på något sätt när man väl ska göra någonting.
Undrar vad räckvidden blir då i verkligheten när det är så mycket mer av allt. Alltså tungt och mycket hästkrafter och så här.
Ja, det är mycket batteri också.
Ja, men det kanske man måste ha.
Tresiffriga kilowattimmar liksom.
Ja, men det måste man kanske ha för att ens klara av den där bilen att, med vad den kräver.
Ja, men vad hade den här Hummer-pickisen som GM har visat upp? De har en elektrisk pickup. Var det 212 kilowattimmar batteriet?
Precis, över 200 reagerade jag på.
Ja, så japanerna bygger liksom 200 Toyota Corolla hybrid mer motsvarande kilowattimmar, medan jänkarna bara, vi bygger en Hummer på 212 kilowattimmar. Det här är miljövänligt.
Precis.
När ska de lära sig?
Ja, men kanske att vi får se bilen i Sverige då. Är det Lucid Air den heter?
Ja, just
första
det.
Precis. Modellen. Var det någon Tesla-person inblandad i det här Lucid Motors? Eller hur, har de någon så här avdankad ingenjör som har gått till, inte avdankad, men någon som har jobbat på Tesla innan? För det brukar ju vara så att de byter
ja,
lite
men precis. Han som är vd just för tillfället heter Peter kanske man säger i USA då, Rawlinson. Och han är gammal chefsingenjör för Model S på Tesla. Och det finns även en två kineser, affärsmän i bakgrunden. Och en av dem är faktiskt också en gammal Tesla-gubbe som var ansvarig för batteriutvecklingen.
Just det, så det finns lite
ja, det...
Tesla-folk. Apropå Tesla, Nils. Mm.
Ja, det har ju inte med bilar att göra, men jag har ännu inte svårt att släppa den här stora Twitter-nyheten då, att Elon Musk ska köpa Twitter. Det verkar ju finnas en hel del åsikter som det alltid gör åt olika håll. Personligen har vi svårt att se egentligen varför man ska vara upprörd då Twitter redan är privatägt och de här kritikerna att det kommer någon annan miljardär och köper en annan plattform. Så där är det ändå svårt att se vad själva kritiken ligger i. Jag menar, det privata investerar åt ena hållet, privata investerar åt andra hållet. Det är inte så att det är demokratin som ändå är till salu på det sättet. Jag vet inte, har ni någon demokrati-feeling på den här Elon Musk-affären?
Vi såg ju direkt enligt rapporten att han kastade ut Henrik Fisker som hade kritiserat Tesla tidigare.
Så var det inte Fisker som självmant avslutade sitt konto, eller?
Nej, bara... det läste inte jag, men
nej, okay.
Han slutade fungera. Helt plötsligt.
Jaha, av en slump.
Men det var den rapporten jag såg. Det kanske har kommit...
Allegedly, enligt Henrik Fisker. Då,
ja, just det.
Mm. Jag menar, det här, visst, affären kommer ju pågå ett tag. Det tar väl åtminstone ett halvår innan alla juridiska saker utklarade, så att den har väl liksom inte tagit över än riktigt. Men man vet inte vad han har för fingragröter. Men det som har stört mig, det är inte den här demokratigrejen sådant, utan när man följer Elon på Twitter så har han ju plötsligt blir en otrolig free speech-förespråkare och hur viktigt det är liksom med öppenhet. Det är väl det som kanske klappar mig mot hårs, om man säger så. Är det något företag som vi arbetar med som är stängt med dålig insyn och som verkligen motarbetar journalister, så är det väl Tesla, och har gjort det under många, många år. Mm. Han är väl ganska uttalat liksom antimedia-person. Som inte gillar då det traditionell media, för att de skriver även kritiska saker ibland, och det gillar inte han.
Och de har väl avvecklat sin press?
Ja, de började det. Det var ju någon stor nyhet för ett tag sedan att de tog bort alla PR-människor. Så att har man liksom, och vi som journalister har någon missnöjd ägare och vill att Tesla ska ge en kommentar på varför exempelvis en fukt i baklamporna och sånt där. Det är ju allmän schysst journalistik att en som klagar, och sen så får företaget förklara sig att varför det är så eller vad man kan åtgärda det eller andra saker. De har rätt att uttala sig. Så att man behöver någon form av presstalesperson som man kan kontakta i såna här konsumentärenden. Det har ju då antagit bort helt och hållet. Mm. Sen funkar inte det kanske då med liksom europeisk känsla för öppenhet, så att de har ju fått krypa till korset. Det finns en jättebra egentligen PR-person i Sverige som varit länge i branschen och vet hur vi arbetar och så, och även på andra marknader, så att man har ändå en europeisk variant av det hela.
Ja, vad har den personen för titel?
Ja, det är ju, visst, det är en annan titel, men det finns ändå någon vi kan vända oss till och ställa frågor till. Däremot så brukar ju svaret vara att de inte kommenterar det hela och inte ställer upp på intervjuer, att det är deras policy, men det finns ju där någonstans ändå. Men det rimmer ju väldigt illa med hela Elons Musk-syn på free speech som man håller på med. Mm. Jag menar, ta bara fabriksöppningen i Tyskland när det var i Berlin. De bjöd inte in någon, som sagt, traditionell media, inte ens knappt tysk sådan, utan man vill ju ha influencers och sådana där som tar fina bilder, berättar hur vackert det är och kanske inte ställer några kritiska frågor. De vill han alliera sig med. Men han vill inte stå till svars och svara på frågor som har någon negativ klang, utan då är det ju någonting annat.
Han borde se om i sitt eget hus först innan han går ut med såna där fina visioner.
Ja. Jag menar det. Man får inte störa hans världsbild liksom.
Nej.
Det är som när vi frågar om, vi gjorde ett jobb om halvledarbrist och man kollar de olika tillverkarna, hur ser det ut, vilken utrustning är det som inte går att leverera, hur många, vad är leveranstiderna, vad kan man förvänta sig, och vi fick, det var egentligen Fredrik som gjorde det stora jobbet, ska jag säga, det ska inte jag ta åt mig här. Det var Fredrik som kontaktade alla och vi fick ett svar från alla, men från Tesla kom det så här, ingenting, vi kommunicerar, men det här är vad Elon har tweetat om ärendet, så fick vi skärmdumpar på hans Twitterflöde,
ja,
som inte har någon som helst nytta för konsumenten, det hjälper konsumenten i att kunna planera sina Tesla-köp.
Mm. Man kanske skulle skicka iväg en tweet med de frågor man har. Jag har ju ett färskt exempel där jag ville ha en kommentar om autoindex, där Tesla har gått väldigt bra nu totalt sett.
Just, de är med för första gången i år. Ja,
ja visst. Nu är de tillräckligt många. Vi pratade om det i förra podden.
Ja, så det går så, bra. De fick bra första debut.
Ja, de sladdade in på en tredje plats direkt totalt sett.
Ja. Mm.
Tillsammans med japanerna. Japanerna och Tesla alltså.
Ja, men exakt. Vi håller lite på totalen till...
Ja, några, jag bara baserar på hur det varit tidigare år i toppen.
Nej, men det var japaner.
Och Tesla.
Mm. Och Tesla.
Okay. Mm. Och det vill de inte heller kommentera, inte ens goda nyheter.
Nej, men det var väl mer... Traditionellt så brukar jag få lite kommentarer och någon bild sådär. Och det är aldrig någon som tackar nej till det erbjudandet och pratar om vad det är som gör att man lyckas så pass bra. I det här fallet så är det ju bilägarna som uppskattar bilen trots allt i det delmomentet. Och de har ju en extremt hög lojalitet också. Och sen har de det lite tuffare i verkstadskategorin och även bilhandel. Men det blev nej direkt där.
Inga intervjuer?
Nej, det var ingenting som de...
Vi ger inga intervjuer, det är det standardsvaret.
Jag kunde gärna skicka några frågor och få några kommentarer av den svenska presspersonen.
Men så är det, Tesla ger inga intervjuer, det är en officiell policy.
Mm. Ja. Nej, men, och det är
öppenhet. Hatten av.
Mm. Men som sagt, det är ju synd när man vill skriva om någonting som är bra. Alltså det här är ju bra, att de inte vill ställa upp på det.
Ja, jag tror det är många testläger som...
Att det är konsekvent, det ska man ge dem, för att säga. Ja, det är inte bara att de tar det då där det passar dem. Okej, vi har en positiv nyhet kommenterat, då säger de ja. Så det är väl ändå, man får väl på något sätt säga att de har en stenhård linje.
Men du, Claes, säg att skapa Twitterkonto, gå ut som att du är en influencer av något slag och så taggar du Elon och så frågar du, hello, autoindex.
Very nice result in Sweden.
Yes. Ja. Vi ska gå från Tesla till något helt annat. 12 volts batterier. Har ni någon gång haft problem med ett sånt? Jag räcker upp handen. Jag räcker upp två händer.
Jag tittar på Erik Söderholm som inte är här, höll på att säga.
Precis.
Han har haft det väldigt kämpigt med sin Volvo.
Ja, och andra bilar också tror jag. Mm. Till och med 12 volts batterier. Ja. Men det händer ju ganska ofta. Och enligt tyska organisationen ADAC så är ett urladdat 12 volts batteri den klart vanligaste orsaken till att de måste rycka ut med sin vägassistans. Det står för mer än 46% av fallen när bilister behöver hjälp. Och det är nya siffror som baseras på 3,5 miljoner insatser under 2021. Det är ju inte alltid att det här 12 volts problemen beror på något tekniskt med bilen, utan det kan faktiskt vara bilägaren som har gjort något tokigt. Till exempel det här handskfack, att det är öppet, att det drar ström, radion, man stänger inte bakluckan, någonting som drar ur det här 12 volts batteriet. Och då listade de då vilka bilägare som ofta gjorde fel, där de konstaterade att men det här är ditt fel. Och då var det just Suzuki-ägare som hade en fjärdedel som de kunde härleda till att det här 12-voltsproblemet, det beror på dig.
Vi har haft en del konsumentfall, inte som har stått i tidningen men som har hört av sig som har problem med det här. Vi luskar lite det här, för det ser ju ut som att Kia har stora problem med att ha valt ett förbrukningsbatteri som är lite begränsat. Där EV6-ägare och även Optima-ägare har problem med att bilen är...
Maria nickar igenkännande.
Check på den
går inte att starta dagen efter, och de är helt säkra på att de har stängt av bilen. Kia hänvisar ju då till att det är handhavande fel. Men jag kan...
Fast de har väl haft lite 12-voltsproblem innan, då har de erkänt, för vi har ju haft med egentligen både Hyundai Kona var det väl också Optima. Batterifel, Optiman hade väl problem med 12-voltsbatteriet nu också, Hyundai Ioniq 5.
Ja.
Dessutom.
Och jag såg också att Volkswagen återkallar, var det 22 000 ID-bilar som har problem med det här 12-voltsbatteriet för 2 veckor sedan.
Sen också i det här ADAX-undersökning så lyfter de fram att Toyota, som tidigare är ju kända för driftsäkerhet och så, de har haft mycket problem med sina 12-voltsbatterier som de har fått trycka ut till bilister av speciellt Corolla och CHR som har haft problem med 12-voltsbatteriet. Och det beror på att Toyota har bytt batterileverantör. Men de ska ju kolla upp det här då vid nästa service och se över 12-voltsbatterierna där på, för Toyota-ägarna och se om man kanske behöver byta ut det. Så att
man kanske har gjort en blunder där att man tror, om det nu pratar helelektriska bilar, att man tror att det här förbrukningsbatteriet på 12 volt inte behövs i så stor utsträckning och så har man valt en för liten kapacitet.
Mm. Jag tror med alla uppkopplingstjänster överhuvudtaget, alltså, för vi hade ett problem med vår Volvo V90 som är kvar långt i stallet. Vi hade det stora problemet med batteriet det första året, att stod den liksom en vecka så laddar den ur ganska snabbt. Det kommer en uppdatering på det senare även för Volvo, precis som Kia och Hyundai har gjort. Men att det är så mycket elektronik, det är massa uppkopplingsgrejer, det ska vara appar som pratar och allting.
Infotainment system.
Så det drar ju så himla mycket mer ström än vad vi har haft tidigare. Mm. Jag minns ju våran Volvo V40 som vi behöll väldigt många år. Sista åren tjänstgjorde den bara som enkel däcktestarbil, så att vi ställde undan den ett halvår. Sen var det dags för vinterdäckstester igen liksom, så fick den komma fram och börja tjänstgöra en vecka här och en vecka där. Den kunde stå ett halvår, men så fort man gick ner man dammade av den och sen startade man den liksom. Gick den igång första försöket, det var inga konstigheter. Tror jag aldrig hade batteriproblem. Sen hade vi V90 samtidigt, den klarade inte av att stå en vecka utan att ladda ur. Så det är mer ström som inte biltillverkaren tror jag tagit höjd för. Men det är väl därför också man byter till 48 volt system i och för sig nu. Så att det är väl kanske att det kommer funka mycket bättre.
Ja, det kanske är det som krävs på framtidens bilar, för de ska driva så mycket. Så att det behövs lite mer helt enkelt. Mm.
Eller behövt en bättre sätt att ta tillbaka lite ström från det stora batteriet nu när vi har elbilar och laddhybrider, att ändå kunna mata sig själv. Ja. Det tror jag hade varit en trevlig tjänst som alla ägare uppskattar, att det finns, att bilen lever när man kommer ut på morgonen och ska använda den.
Precis, mata sig själv som en idisslande ko.
Precis.
Ja, vi lämnar nyheterna och går vidare in på långteststallet. Några nyheter. Nils, har du någonting nytt? Vad kör du nu?
Men, jag har nyligen bytt, men jag tänkte faktiskt prata om det jag har nyss lämnat ifrån mig till Claes. Den här Nissan Qashqai:en har vi haft lite bekymmer med sen efter den var tillbaka från den här krockreparationen. Då Kalle blev lite touchad av en lastbil tidigare, så den var ju borta under lång tid. Och sen har vi haft problem att när vi väl fick ut den från verkstaden så har liksom inte bilen varit sig själv, att den inte känt igen sig själv. Exempelvis har vi inte, fungerar inte utrustningen som bilen är utrustad med. Navigationen har varit en sån sak att det finns inga kartor, vi försökt ladda ner den, vi var inne på verkstad flera gånger, de har försökt få igång navigationen, ingenting har funkat. Även klimatanläggningen har ju betett sig ganska lynnigt och matat på liksom helt felaktigt. Den verkar liksom ändå arbeta med att höja och sänka temperaturen, men det ligger 5 grader för varm hela tiden. Så kör man på 18 grader, för jag har testat här med termometrar, så har det varit liksom 5 grader för varmt i kupén. Så man får hela tiden jobba nere på low-läget och verkligen kyla den. Men nu har Europakontoret varit kontaktad. De har kört alla koder, jämfört alla chassinummer och verkligen fått in, från grunden tror jag, stoppat in helt ny mjukvara. Och nu innan påsk fick vi tillbaka den och nu är den precis som jag beställt den. Det finns kartor, det verkar också som klimatanläggningen arbetar schysst, upplevde jag, och som på påskresan i alla fall.
Ja, jag ser inte heller några misstänkta felaktigheter.
Det är inga svettningar liksom, när du sitter och pendlar till jobbet. Det
verkar funka bra.
Mm. Det är väl bra?
Ja, det är skönt faktiskt.
Att den är sig själv igen.
Ja, lite så. Så att jag vet inte om det kanske varit något problem med skadeverkstaden. För de pratar ju om just när man bytte ut bakaxeln att de hade problem att få igång det digitala och få alla sensorer och allting nytt och lira med varandra. Att de var tvungna att nolla bilen. Frågan är om de kanske tog fel utrustningsnivå och stoppa in den från början utan att de tänkte på det. Kanske klicka i fel rad eller missa någonting.
Just det.
Och det tog väl tid att upptäcka det. Så att det är väl inte bilens fel, men det är också intressanta följdfel. Att vi blir påkörd och blir tvungna att byta bakaxel. Därför har vi inga navigationskartor. Mm. Det är lite svårt att se den korrelationen egentligen. Men,
koppla inte riktigt.
Så blev det i alla fall. Ja. Men nu är den up and running.
Vi ska stanna kvar i långteststallet, för Nils höll i tyglarna när vi bilägare testade förbrukningen i årets långtestbilar. Och Jag drar dem allihopa. Det var ju alltså Hyundai Ioniq 5, MG Marvel R, Dacia Sandero, Nissan Qashqai och Subaru Outback. Två elbilar, en mildhybrid, en bensinare och en etanoltankare. Hur gick det?
Baserat på de höga drivmedelspriserna och kanske även elpriser som har varit under våren, så tror jag folk börjar känna att det just att det känns i plånboken när man gör lite längre resor. Så vi kollade hur bilarna hade för förbrukning liksom i jämn fart. Kan dra lite om förfarandet, att vi testade dem i 80, 100 och 110 för att ge liksom en fingervisning hur mycket dyrare det blir av att höja hastigheten, eller vice versa hur mycket pengar man kan spara genom att bara ta det lite lugnare i trafiken. Och själva testförfarandet som sådant då var att vi har tagit en motorvägsträcka som är hyfsat glestrafikerad. Det är 3 mil i vardera riktning, så vi mäter det åt båda hållen. Vi har liksom också testat då farthållaren i förhållande till GPS, att alla kör 110, att alla håller samma hastighet. Så att inte någon fuskar lite grann med att hastighetsmätaren visar 110 men den kanske går 105 i verkligheten. Så att, sånt har vi kompenserat för. Vi kör alla med eventuella ekoknappar intryckta, de som har körlägen. För det är väl förmodligen så man vill göra, någon som kör långt och vill hålla nere kostnaden. Och klimatanläggningen satt till 20 grader. Mm. Det var förutsättningarna. Och som så ofta annars när vi gjort det här, så är det ju faktiskt inte elbilarna som ökar mest i förbrukning när vi höjer hastigheten från 80 till 100 och framförallt 100 till 110. För det är ju någonting man ofta hör, att ja, men elbilar är så känsliga för hög fart.
Men det är alltså en myt?
Det inte... Ja, delvis. Eller det kommer snarare av att man har som begränsad räckvidd, så att det känns så tydligt att höjer man till 110 från 100, då kanske inte man når den tilltänkta laddaren. Man kanske är tvungen att planera om och ta en tidigare laddstolpe, eller att man kanske tvingas ladda innan man kommer fram och sådana saker. Så att det är mer en begränsad räckvidden som kanske blir så väldigt påtaglig jämfört med om man har haft en bensin- och dieselbil. Att höjer man från 100 till 110, visst, det kanske drar lite mer soppa, men ingenting man kanske tänker på, för man kommer ändå tanka 3 veckor senare och då är det utblandat med alla andra körning man gör.
Vad blev det då för skillnad? Vad förlorade man i räckvidd? Kan du dra några exempel?
Ja, det kan vi väl göra. Om man ser så här, vi har elbilarna Hyundai och MG. Kör man då i konstant hastighet i 100, så når Hyundai en 36 mil och MG kan vi komma knappt 32. Men sedan då höjer man till 110, så kommer Hyundai en 32 mil. Ganska exakt vad som MG gjorde då i 100. Medan MG kommer bara 27. Så det är väl en
4-5 mil.
Ja, 4-5 mil ungefär. Ja. Skillnad i räckvidd. Medan om man tar räckvidd på bensin- och dieselbilarna, så handlar det att man kanske tappar 10-15 mil istället på den tanken.
Ja.
Men jag tycker det är fel att prata kanske räckvidd på så här bensin och diesel. Det har ingenting med saken att göra, utan det viktiga är förbrukningen. Och om vi pratar förbrukningsökning, att då höja hastigheten från 100 till 110 i exempelvis Dacia Duster, så ökar förbrukningen 18%. Medan gör man samma sak i Hyundai, så ökar det bara 15% förbrukning. Och det här är ett tema som vi sett även förra året. Det var likadant när vi körde våran ID3 mot de långtidsbilen vi hade då, så såg vi även där att den ökar ju snarare lite mindre än vad kanske många av de bensin- och hybridbilarna gör. Samma tema vi såg nu, det är ju just att småbilarna är de som ökar förbrukningen mest och vill höja upp till 110 km/h. Det var ju Dacia som var den stora förloraren, om man säger så, i 110, och tidigare år har det varit våra småbilar Yaris och Jazz exempelvis som får ganska kraftigt höjd förbrukning mellan 100 och 110.
Helt plötsligt känner jag mig väldigt slösaktig i min pendling mellan Västerås och Stockholm.
Ja, så kan det vara.
Dacian.
För det är rätt intressant faktiskt. Nu om vi tar då de här, om vi tar bort elbilarna ett tag och bara kollar på då våran småbil Dacia Sandero. Vi har ändå en, ska säga, en SUV crossover Nissan Qashqai med 160 hästkrafter och automatlåda, och våran då stora Subaru, så är det faktiskt Nissan som är allra snålaste att köra i 110. Och det går lite stick i stäv om man tänker hur en SUV ska bete sig, för de har ju en högre kaross och ett högre luftmotstånd. Men det är väl det här, småbilar är kanske mer anpassade för att köra mer i stan. Man har inte utvecklingsförhållandet, motorn är lite för svag för att ge arbete avsnappat till 110. Så att det är Qashqaien faktiskt som är rätt snålbil, tycker jag ändå, för sin kraft och storlek.
Hur gjorde ni då med Subaru? För den kan ju tanka både bensin och etanol.
Mm. Vi har ju kört den på båda sätten. Och man kan se att det lönar sig inte att köra på etanol.
Nej.
Om vi ska prata kronor.
Okej.
Och tar vi då motorvägskörning i 110, så håller man konstant hastighet med farthållaren, så drar en Subaru 7,5 på bensin. Tanke vid etanol så ligger den på 8,9. Och tar vi en titt på hur bränslepriserna har sett ut. Jag tog ett genomsnitt för mars månad med hur bränslekostnaderna var då, både för bensin och etanol. Så kan man säga att det är väl ungefär en hundring dyrare per 100 mil. En krona milen mer i soppekostnader för en etanol. Och köra på etanol än vad det är på att köra på bensin.
Det är ju ändå lite pengar.
Det är lite onödiga pengar, ja, kan man tycka. Ja. Sen kanske miljön är gladare. Där får man ju väga sitt liksom, hur gynnar man Putin minst idag? Ja. Det är kanske värt en krona ändå, någonstans. Mm. Men då ska jag betänka att förmodligen var det också E75 etanol och inte E85. Där det fortfarande var i mars. Det är väl någonstans där kring Mälardalen de kanske börjar byta.
Just det, sen blandar de om. Eller
ja,
sen blir det...
precis. För att de har ju så dåliga kallskar, ja, smörjegenskaper i kyla liksom, så att under vintern så är det inte lika mycket etanol i etanolpumparna.
Ja, just det.
Mm. Och så det är en aspekt också.
Ja, sen gjorde ni ju lite tester med lastboxar och eller lastbox och takbox. Alltså den lastboxen man sätter på kroken och takboxen på taket, och såg hur det påverkade.
Ja, och egentligen samma sak där, att man säger att elbilen blir så mycket törstigare med en takbox på. Och det är sant, det blir den. Men återigen, börjar vi räkna liksom procent på hur mycket förbrukningen ökar, så är det ingen större skillnad mellan bensin och diesel där heller. Och vi har jämfört då, vi tog vår Ioniq 5 och vi tog vår Qashqai som har lite liknande karossform som lite suvar bensin mot el, och jämförde, och vi körde då med ja, helt vanligt i 110 km i timmen. Vi lät lastbågarna sitta på och kollade hur mycket förbrukningen ökade. Körde med takbox, och vi testade också med sån här lastbox som man hänger på kroken.
Mm. Den har vi börjat kalla för kofferten.
Ja, det blir bra.
Jag gillar det liksom, att det är en sån gammal häst och vagn koffert som sitter där bak till. Ja.
Mm. Ja, men det är en väldigt trevlig lösning tycker jag, när det kommer lite andra alternativ till last. Att man inte bara måste sätta på en takbox som slösar på energin, inte bara för elbilsägare, utan de här som betalar den höga drivmedelskostnaden vid pumpen har ju ganska mycket att vinna. Så att jag ska säga, ska man köra till fjällen och man har en genomlastningslucka där man kan lägga skidorna eller sin snowboard, och då komplettera med en liten sån här box, lastbox som man sätter på dragkroken, så ser vi att på en fjällenresa, säg att man kör 50 mil norrut, 50 mil söderut igen, om man utgår att man då fjällen ligger norr om där man bor, en del kör kanske söderut till fjällen, men då är det ju ändå en cirkus 300 spänn man kan spara på en sån resa. Mm. Genom att bara packa lite smartare och inte bara packa på höjden av gammal hävd.
Och apropå det här att packa smart, jag ser ju fortfarande bilar som åker omkring med takboxar eller lastbågarna.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag har tagit av liksom själva takboxen, men lastbågarna sitter liksom kvar monterade. Och det är väl inte så bra alla gånger att åka med det?
Nej, vi testade ju med det också. Nu körde vi ju då med takräcken. Där hade vi liksom respektive märkets originalbågar, om man säger så. Och båda är ju sån här aerodynamisk profil till Hyundai och Nissan. Så att det finns ju kantigare liksom rör som kanske drar mer. Det här var ju den mest optimala formen. Och då ser vi väl att det kostar väl någonstans i jämfart i 110, om man nu kör på de större motorväg och pendlar, så kostar det ungefär 60 öre per mil extra och låter de här sitta på.
Det här med elbilar då och takbox, det har man ju läst om det här att i forum, att folk går ut med förslaget, ja men vänd på takboxen så sparar du lite grann. Hur är det med det?
Vi testade ju den myten också, man får kalla det för myt, det är lite mer vetenskapligt belagt, och det har ju också släppts takboxar som är gjorda för att se ut som den sitter bak och fram, alltså med en tjocka delen längst fram och smalare bak. Och vi testade det med den box som vi har på redaktionen. Det är en ganska platt och redan en ganska aerodynamisk box. Så att det var det vi ville prova, att det gäller det här alla som inte har den här stora, runda formen, högbyggd som ganska många volymboxar har. Utan vi körde med en så kallad Thule Flow som är ganska platt och aerodynamisk redan från början. Men även med den kunde vi se en förbrukningsminskning av att vända på boxen. Både på elbilen och för bensinbilen så sänkte den energiförbrukningen en smula.
Det går att göra, men...
Men som sagt, vinsten är ganska liten, och jag tycker man ska vara försiktig med sådana här tricks. Eftersom man ska aldrig montera någon takbox åt det håll den inte är designad för att sitta. Jag menar, har man köpt någon som är tänkt att sitta då med den tjocka delen framåt, ja, men det är klart man ska använda den så och inte vända på den åt det hållet. Samma sak gäller de här, att det finns ju krockprov, de är ju gjorda för att ta vinden med krocksäkerhet och hur låsen är konstruerade på boxen och alla saker. Så att man ska inte börja trixa allt för mycket med att gå mot konstruktioner, för det är inte så mycket man vinner på det heller. Om vi tar våran elbil här, så vinner man alltså ungefär 1,5 mil räckvidd på att vända på boxen.
Och då pratar vi 100 mil?
Nej, då pratar vi på en laddning så att säga, utgår från batteriets storlek.
Ja.
Och som, det är man, ju... som man säkert inte kan använda sig. Det är en mil man kan vinna på det med att vända på det, men man kan äventyra krocksäkerheten betydligt mer, för det. Man vill inte att, skulle man tvärnita för någon ren eller att man kör på någonting i någon kösituation, man vill inte skicka iväg en alpin slalomskida i, som en projektil in i bilen framför. Liksom. Det,
och det var väl ganska nyligen som de kom, en av de större takboxtillverkarna med en sån här variant.
Ja, Kalix har ju en sån, var det Aeroloader den kallas.
Som är ganska nylanserad. Det var väl en månad sedan de gjorde ett nummer av det.
Ja, jag tror det. Jag hoppas det är fler som följer efter, för det känns som att man kanske designar takboxer lite på slentrian, att man har sett ut på ett speciellt sätt, men att det kanske finns effektivare sätt nu att vända på dem nu när folk har kanske en annan miljömedvetenhet. Men det man kan säga ändå om elbilen som jag vill lyfta fram är att den är ju, man får ta nog elbilsiffrorna lite mer med en nypa salt, för där ser vi att det är svårt att mäta och få repeterbara resultat. För vi har kört under 2 dagars tid. En dag när det var sidvind, en dag när det var mer motvind och medvind. För att se hur det påverkar. Och bensinbilarna, det är ungefär samma resultat på dem. Det är inga stora skillnader. Inte heller om när temperaturen påverkar. Det var varmare redan de kallare andra dagen. Eller när solen skiner att det blir varmare under dagen. Med elbilarna, som vi vet, batterierna är ju mer temperaturkänsliga. Det finns ju så många fler faktorer, så man kan inte säga att den här drar 22 kWh per 100 mil i 110, för att det beror helt och hållet på väder, det beror helt och hållet på vind eller om det är vatten och så. Så där blir ju elbilarna mycket kinkigare.
Och vår MG, den var väl lite extra komplicerad när det gällde att säga till den att nu ska du köra i den här farten.
Ja.
Och nu ska du köra på det här sättet, EcoDrive, eller ekoläget. Vad gjorde den då?
Den är lite speciell, den här MG. Jag kan säga att nästan alla mätningar vi gjorde nu valde den att alltid köra med fyrhjulsdriften inkopplad.
Fastän ni hade ekoläge?
Jag hade ekoläge på, även om jag körde i 80 i jämn hastighet, på torr väg, alla förutsättningar för att koppla ur fyrhjulsdriften och inte använda den främre elmotorn som den kan göra, för den kan ju koppla in och ur vid behov. Men den körde hela förbrukningsmätningen alltid fyrhjulsdriven. Förutom den sista rundan. Allra sista rundan för dagen i 100, då helt plötsligt kopplade den ur frammotorn och så gick den på bara bakhjulsdrift.
Ja, då hade den lärt sig vägen.
Ja, jag vet inte vad det är, men det finns ingen logik i hur den arbetar. Det hörde jag, men Anders sa ju det också när vi var på med det, att när han körde den här tävlingen elbil mot tåg ner till Paris, då hade han samma fenomen. Ner till Paris gick den alltid i fyrhjulsdrivet läge. Hem från Paris, då slog den ur fyrhjulsdriften och gick i tvåhjulsdrivet läge.
Och då är man ändå trots på väg alla, norrut. Liksom.
Trots alla körprogram, allting är liksom identiskt likadant.
Ja, Då kan man ändå tänka, ja, men jag är på väg hit i kalla Sverige igen. Ska jag kanske förbereda mig? Nej. Nu.
Sen får jag säga, det kan ju hända att det är grafiken som det är fel på också. Vi vet ju inte exakt hur det jobbar. Man kan ju få fram hur grafiken och kraften går i färddatorfönstret. Det är det man sätter och kollar på för att se hur den beter sig. Men,
och hastigheten var den väl inte heller?
Nej, vi körde ju 80, 100, 110. Oavsett om den går upp för eller ner för någonting sånt. Den ville bara driva på alla fyra hjulen den dagen. Mm. Varför vet vi inte.
Men att ni sa att den skulle köra en viss hastighet, höll den inte?
Nej, för det vet att du har klagat på att den svajar rätt mycket på färddatorn. Eller på farthållaren, och gjorde det nu också. Det var ju, ska vi se, om vi kör 110, då var det GPS korrigerat att vi skulle ha den på 112. Jag tror den aldrig körde 112. Den körde 110 eller 114. Sen snittet efter 3 mil när man läste av allting, då hade den snitt på 112. Så att den på resan höll den ett jämfart.
Det var ju väldigt avancerat tänkt av den i
och
för sig.
Ja, och det kan man tänka, ja, men det är sån här smart farthållare som den sackar lite grann uppförsbackarna och låter rulla på lite mer än nedförsbackarna. För sådana har vi ju en del bilar i ekoläge att de kan svaja lite mer. Det går ju också att ställa in i deras system, många modeller, att man bestämmer hur mycket buffert den får spela med på farthållaren. Men det fanns ju inget sånt, den var helt ologisk. Det kunde liksom få för sig mitt i en uppförsbacke, så gasar den på från 100 till 114. Och sen nedförsbacken bromsar den ner till 100 igen, och sen, eller 110. Så att, nej, men den är lite rolig den här MG. Den har lite saker för sig. Jag tycker om den. Den är lite charmig. Det är ju ingen kul med perfekta bilar. Här har den lite så här små hyss. Vill den vara fyrhjulsdriven en dag? Vill den hålla hastigheten? Nej, ja, kanske. Vem vet?
Du tycker om när bilar har hyss för sig? Alltså.
De är lite intressantare.
Ja.
Mina grannar kan jag kommentera där. De tyckte också att det var väldigt speciellt när jag hade MG:n på besök. De flesta bilar slår ju av lyserna när man har den i halvljusläge. Eller piper som en besatt Toyota bland annat. Så då kommer man ju alltid ihåg att ta av dem eller sätta den i autoläge. Men jag märkte inte det förrän det började dyka upp sms framåt kvällskvisten från
grannarna.
Massa grannar på gatan. Din bil står och lyser. Du har glömt lyserna på. Ska det vara så? Och jag skrev bara made in China och en smiley. Made in China. Men sen fick jag krypa till korset.
Du var med ADAC med ägarrelaterade fel
där. 12 volt här, Claes.
Exakt. Nej, jag insåg sen på morgonen, för jag gick ut och la en madrass på motorhuven i kalsonger. Jag var liksom inte riktigt redo för att börja rota i bilens funktioner. Avskräckt av Mercedes GLBs 650 tvåsidiga instruktionsbok på nätet, så kände jag bara nej, jag fokuserar på att gå och lägga mig.
Men du kollade aldrig på ljusfredet då?
Nej, det hade ju varit extremt enkelt.
Ja, det är för enkelt.
Jag skämdes på morgonkvisten istället och gjorde avbön. Det var bara att dra det till autoläge, så stängde den av alla lyserna.
Sagt, vi sätter upp det som ett ägarrelaterat fel i våran avdagsstatistik.
Ja,
men jag håller med, det är knepigt att ni inte stänger av. För jag har också gjort det fel att jag gått ifrån bilen, tänker att den har väl det här follow me home-ljuset, att det släcks efter 30 sekunder eller 90 sekunder, men den har stått kvar, så får man gå och skruva av den sen efteråt.
För ja, just. Att den inte varnar heller för det på något sätt, som de flesta bilar gör som har ljuset på. Då piper det ju, eller
ja, eller som Honda som vi har haft med Jassen och de andra, att den piper men att den stänger av sig själv. Det är bara att man kan stänga dörren, låsa den, så slocknar den ju sen. Så att man kan ju alltid köra med påslaget halvljus. Så baklyserna lyser även i dimma, som Helgesson klagade på förra gången. Och i snörök, och det finns egentligen inga argument varför man inte ska använda halvljusläget.
Nej.
Alltså autoläget, visst, det kanske syns att man har en modern bil som släcker baklamporna, men det är ingen bränslebesparing värd namnet.
Och det här jobbet om förbrukning i långtestallet, det finns ju att läsa i nummer 6 och vi bilägare även på webben. Där skickar vi också med lite smarta tips om att minska förbrukningen.
Vi delar in ekotipsen efter vad du har för typ av drivlina. Om du kör en bensinbil eller förbränningsmotor, eller om du har en laddhybrid eller en elbil eller en hybridbil utan laddmöjlighet. Så det finns lite olika knep beroende på sätt, och de hittar man ju på vår hemsida. Om man är premiummedlem så kan man ta del av det. Jag tror det är i alla fall 5 stycken knep ungefär per drivmedelssort.
Mm. Och är du inte premiummedlem så är det bara att gå in på vibilagare.se/handla. Så är det snabbt fixat. Nu ska det handla om rost och korrosionsexperter och forskare. Och ja, vår Volvo V90 i långtestallet har ju varit en rostföljetong, kan man säga. Eller hur, Claes?
Det stämmer.
Vad har hänt? Recap.
Ja, det är många år här och gå igenom. Men det var ju faktiskt så att redan när spa-plattformen dök upp med nya XC90, så var vi lite misstänksamma på Volvos val av rostskydd. Och vi gjorde faktiskt en granskning redan då och såg att rostskyddet var väldigt begränsat. Och sen 2017 så har vi haft en V90 då som långtestbil. Och efter första årets hårdtestande så övergår ju de här bilarna i vissa fall till det äldre långtestallet. Och där har den rullat vidare och är uppe nu i nästan 15 000 mil. Och vi har ju sett att framförallt då bakaxelvaggan är rostdrabbad under till bilen. Och det har ju eskalerat i storlek. Och förra årets besiktning av bilen, som jag gör då i december, då började det till och med bli lite gravrost, spaltrost, där det började lossna bitar under några centimeters yta.
Okay.
Kexar helt enkelt, som vi menar man kanske säger, med när ja, rostflagnen börjar lossna.
Så att vi har ju varit på Volvo en del för att försöka få svar på vad de anser om rostskyddet på bilen. Och det är ju så att vi har gjort rosttester. Alltså vi är uppe i tusentals bilar. Som varje trebilstest är det väl oftast, Nils, som vi har i tidningen. Där åker vi med bilarna till våra rostskyddsexperter och så får de montera bort plastsköldar och titta på vilket rostskydd.
De kollar ju på hela konstruktionen liksom under till, för jag tror också det man ska komma ihåg är att det gemene man kanske tänker som rost är det som syns på karossen, om det liksom är fel på kanske dörrar och baklucka att det börjar växa rost där. Men den farliga rosten är den dolda rosten som är under till i chassit. Det är där bilar får körförbud på bilprovningar och blir skrotade sen liksom, som inte går att laga.
Det är där det kan bli konstruktionsförsämringar i.
Exakt, och där har vi gjort, även gjort egna krockprov som kanske minnesgoda läsare kommer ihåg, att vi köpte in två stycken begagnade, ganska rostiga bilar liksom med ja, där själva strukturen är rostig, och körde dem i krocktester i England och såg att det är ju inte så att det bara ser fult ut, utan det är ju en säkerhetsfaktor att när strukturen börjar rosta så förlorar man en hel del i krockskydd. Mm. Mm.
Och sen har vi ju pratat med Volvo innan, och gjort, när vi har gjort de här granskningarna så har ju Volvo fått uttala sig, men då har väl svaret ungefär varit detsamma, att ja, men det är okej, och det är liksom, vi har kollat och det här ska hålla och det är bra. Men den här gången, Claes, så har du ju även jämfört med andra bilmärken.
Ja, precis. Volvo har ju bekräftat att de inte anser att det är någon risk för betydande rost på lång sikt. Och det ska man väl tydliggöra i det här fallet med våran V90 då. Så ser vi inte heller några säkerhetsrisker, men bakvagnen är ju väldigt rostangripen. Och det är ju framförallt som begagnat köpare av en sån här bil som man bör vara uppmärksam. Och kan man välja mellan en fräsch bil och en som är rostig, så är det ju ganska lätt val.
Så skulle vi säga att Volvo V90 exempelvis är ju känsligare för hur den används, att den är mer rostbenägen.
Ja.
Beroende på vad tidigare ägare har kört och hur man tar hand om bilen. Liksom att man ska kolla upp sitt exemplar innan man köper den.
Absolut. Och därför, i och med att vi såg de här rostangreppen, så tog jag faktiskt och lånade in tre stycken premiumkonkurrenter. Så jag ställde en ny V90 mot BMW 5-serie, Mercedes E-klass och en Audi A6. Och sen så lyfte vi upp de här och kikade på hur man har löst konstruktionen av bakvagnen då, där vi ser problem på vår Volvo. Och det var ganska tydligt faktiskt vad det är som får Volvon att rosta. Tydligt är ju att Volvo använder en mindre andel aluminium och tunn lack på de här stålbalkarna i bakvagnen. Och sen så har de också valt att inte extra behandla någon plåtdetalj med vax. det var väl framförallt BMW som utmärkte sig där. Man kallar ju den här bakaxelvaggen på engelska för subframe. Och det vi ser när vi lyfter upp bilen, det är ju en begränsad del av den här subframen. Det är mycket som är i kontakt mot karossen och upphängningar och sånt som är dolt. Men Volvon har en helt annan öppen konstruktion med betydligt fler öppna balkar.
Som tänker vi på svensk väg där vi också grusar som sagt, som vi hoppas sopar upp, där vi har mycket mer sten och grövre asfalt som släpper, så det är mycket mer stenskottskänsligt som slår hål på det här slitskyddet.
Absolut.
Som var ganska begränsat, för det var också en del att själva slitskyddet var ju mycket tunnare på Volvo än vad vi såg på de tyska BMW-bilarna gjorde. Så det är ganska flera olyckliga faktorer som samverkar.
Ja, och det var väldigt tydligt när vi använde en sån här mymätare då. Det är ju mikrometer vi pratar om, tusendels millimeter. Och där så låg ju då Volvon mellan 26 och 30 mikrometer. Och bäst var ju BMWs plåtdetaljer som hade en lack på 65.
Så mer än dubbelt så tjock nästan. Ja.
Och det är ju jämfört med en vanlig karosslack så är det ändå hälften så tjockt. Men man brukar ligga på 130 när vi mäter själva karosslacken då. Men det är ganska tydligt där hur Volvo har sparat på skyddet. Och det gör ju också i och med att man väljer att ha de här stålplåtarna som syns i bakvagnen oskyddade, ovaxade och inte i aluminium, så är de ju väldigt utsatta. Då finns det en lösning som gör att man kan zinkbehandla dem då. Det är det man kallar för, man kan ju galva stål och man kan använda ett zinkskydd. Och då när man får en skada på en av de här stålplåtarna så hjälper zinket till att fylla igen de skador som blir. Men i och med att Volvon är oskyddad även under den här ytlacken så eskalerar ju rostangreppen. Och det är det vi ser här nu på våran V90.
Man ser ju verkligen skillnad på de här fyra nya bilarna, Audi, BMW, Mercedes och Volvon.
Det var lite intressant att se att de har valt helt olika lösningar. De här undre bärarmarna på BMW är i plåt och skyddade av en kraftig plastsköld. Och sen så har de hela bakaxelvaggen då, den här subframen i aluminium, i boxat aluminium. Och det gör ju att aluminiumet har ju, så länge man kan undvika galvanisk korrosion, alltså att inte aluminiumet kommer i kontakt med ståldetaljer. Man måste isolera det med gummiupphängningar och plastfästen.
Vad händer annars?
Nej, då blir det såna galvaniska strömmar. Och då får det väldigt starka reaktioner och får plåten att börja rosta. Men det är ingenting som vi såg. BMW var ordentligt byggd. Och det är en väldigt enkel lösning. Jag såg faktiskt till och med en person som hängde på lyften framför som skulle rostskyddas. Och den hade också en sån här bakaxelvagga i aluminium. Så det är inte bara premiumsegmentet som använder den här lösningen. Men BMW var ju i särklass bäst ur rostskyddssynpunkt, den här 5-serien. De hade också väldigt en kraftig förstärkning som gick bak till som var i som galvat stål. Det är ju sånt där som man tillverkar lyktstolpar i.
Men Claes, du pratade ju med någon med en väldigt spännande titel. Han är nämligen doktor i korrosionsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Ja, Peter Sakalos. De har en enhet på KTH för just yt- och korrosionsvetenskap.
Mm. Spännande yrkesbana.
Ja, man har sett en hel del uttalande från dem faktiskt i samband med det här slutförvaret av kapslarna med radioaktivt ämne.
Just det. Ja. Men vad sa Peter då om själva den här granskningen då, jämförelsen mellan?
Nej, men han tyckte att Volvo har valt ett onödigt svagt korrosionsskydd och hade man valt ett zinkskikt så som man ska göra enligt skolboken så hade man inte sett de här skadorna. Det räcker ju med ett stenskott som du var inne på Nils för att det här ska bli en skada som sprider sig när man inte har någonting, något skydd. Varken säg plastsköld. Det finns en plastsköld på Volvo men den är ganska liten. Den har vi ju monterat bort då på de här bilderna som man ser i tidningen. Men den skyddar ju onekligen inte det som behövs skyddas i vårt fall. Mm. Och det gör ju att den här bakvagnen blir väldigt utsatt för stensprut.
Vad säger den då? Kan man teoretiskt kan man göra en bil som inte rostar?
Nej, det är ju aluminium som är den enklaste lösningen. Vi ser ju de här white body-bilarna från vissa biltillverkare. Range Rover och även Ford F-150 är ju byggd till stor del aluminium. Då slipper man ju de här bekymren.
Det är bara kolla på Audi A2 som nu rullar på vägen. De är väl 20 år gamla, de bilarna som rullar runt. De ser ju fortfarande oförskämt fräscha ut för att vara 20 år gamla småbilar.
Ja. Sen Volvo är ju tydliga också med att man siktar på aluminium i framtida elbilskonstruktioner. Så man tycker att det här är ett övergående problem.
Klientröst för den som ska köpa en begagnad Volvo med spa-plattform.
Ja, det står ju fortfarande en hel del nybyggda V60 och XC90 och V90 där ute hos Volvo-handlarna.
Och ja, och det är många som har en Volvo hemma. Hur ska man då som Volvo-ägare tänka om man är orolig för rostangrepp på sin egen bil?
Det är väl som vi brukar säga när det gäller det här med rostskyddat. Köper man en bil i det här prissegmentet och har tänkt att behålla den ett tag. Jag tycker i och för sig att man bör göra det oavsett för att tänka på framtida ägare. Men det är kanske svårt att lasta en tjänstebilsåkare som ser en 3-årsperiod framför sig. Att man ska åka till rostskyddshallen och ge den en behandling. Men man ska absolut rostskyddsbehandla en ny V90. Så har man löst problemet. Och då har man ju en bil som funkar väldigt mycket längre. Och sen så, det är ju en väldigt trevlig bil i stort. Den är ju uppskattad av alla oss här på förlaget. Just körmässigt. Bra och komfort och lasta mycket. Så det här är ju ett problem som många förmodligen inte ens registrerar under de åren man har den. Men vill man ha en bil som håller skicket i många år så satsa på en rostskyddsbehandling.
Och det gäller inte bara V90 utan det är den här spa-plattformen. Och för Volvo har vi väl försökt vända det till att det här kanske är ett unikt problem för våran V90. Men vi har ju haft uppföljningar på rostskyddet på spa-plattformen tidigare. Jag menar så redan 2018 så tog vi en titt på en Volvo XC90. Den var ju bara då 2 år gammal och hade rullat 5500 mil. Och så tog vi en titt på hur den såg ut när den hade varit ute i trafik. Och då såg vi ju tidiga spår av just att rost hade börjat etablera sig på bakaxelns hjälpram. Och vi skrev då att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det här rostangreppet kunna bli ganska besvärande.
Precis som du säger Nils, så Volvo har ju hela tiden lovat oss att de ska se över de här rostanmärkningarna och för att eventuellt förbättra rostskyddet. Det har varit svaret även när jag har kontaktat dem för 2 år sedan och även då förra året. Men vi har ju, bortsett från några små detaljer, så har de inte gjort någonting i princip. Det här, de har i och för sig gjort, de har vidtagit förbättringsåtgärder när det gäller bränslepump, ljuddämparfäste och sen montageskruv som tillhörde bränslevärmaren som jag tog bilder på som rostade kraftigt. Men det är ju så att säga montagedetaljer som inte har någonting med bakvagnen att göra. Det är där vi ser de stora problemen. I övrigt så när vi upprepade våra frågor här nu så har de ju också varit inne på att vi har använt bilen ganska hårt och att den har utsatts för stora påfrestningar. Och sen när jag följde upp det där med lite mer följdfrågor om vad är det för körsätt som ni som syftar på, så drog de faktiskt tillbaka den kritiken.
Okay.
Och tyckte inte att vi hade kört bilen liksom nämnvärt hårt i någon korrosionsaggressiv miljö. Utan
vi får använda bilen i Sverige, säger Volvo. Att det är
ja,
fortfarande okej. Okay.
Precis. Men de säger ju också att det här nötskyddet då hos elektrodopplacken, som det här ytskyddet kallas för på fackspråk, det är ju begränsat och grusvägskörning bidrar ju då när slitskyddet är begränsat. Så de erkänner väl i princip problemen som finns. Sen försvarar de ju sig då med, när jag frågar varför de har valt en sån tunn tjocklek på lacken, så är då branschstandarden enligt Volvo 20-25 mikrometer. Där BMW då istället väljer 65, över dubbelt så mycket.
Och ja, även Mercedes... Det finns ingen som hindrar att ta mer än snittet om man nu vill ta ett premiumpris och ta mer betalt för bilarna, så kanske också man ska ha råd att konstruera bilarna bättre än genomsnittet bland Mazda, Skoda, Opel och så vidare.
Exakt, det är det jag, den där frågan jag tänker på hela tiden också. Om Volvo nu siktar på att vara premium, vilket man har ganska, varit ganska öppna med att man gör, varför snålar man med det här?
Ja. Nils.
Jag tänkte bara, jag kollade lite grann i 2018 här på den här tidiga XC90 vi kollade på, och då var det faktiskt ännu tunnare slitskydd på bakaxeln. Då uppvättade mig till 14 my på den bilen som vi såg, som hade då efter 2 år och 5 000 mil börjat få rostangrepp.
Ja, då
så
de
kanske har det. De kanske har lyssnat på oss då och gått upp till branschsnittet om de låg under innan.
Mm.
Ja, de tycker att de hävdar att tjockare ytbehandling än det Volvo använder, det, då riskerar man spaltkorrosion. Men det är precis det vi ser på våran V90. Så jag förstår inte riktigt resonemanget där. Det vi har sett när vi har dokumenterat alla de här tusentals bilarna som vi har i rostregistret, så såg vi ju faktiskt att första Volvon som utmärkte sig, det var ju V71 som fanns mellan 2000 och 2007. Och den hade ju verkligen ett fint rostskydd. Det var noggrant behandlade skarvar med vax och olja i balkar och tröskelådor. Och sen så märkte vi på V70 generation 2 som kom 2008 till 2016 att Volvo började snåla in lite på rostskyddet. Och då var den mer oskyddad i bakänden och det saknades en del vaxbehandling i vissa hålrum.
Och, men du sa att redan 2008 märktes tecken på att det började försämras. Men
ja,
jag tänkte på det här med när Volvo och Geely gick tillsammans där. När var det? Var det 2009?
Ja, jag vill ju hävda att vi ser en försämring som sammanföll då med Fords uppköp av Volvo. Det var ju redan 1999.
Ah, okej. Okay.
Mm. Och det är ju långa, långa, långa processer det här att ta fram en ny plattform. Så att det är det vi ser, helt enkelt resultatet av kostnadsbesparingar. Det är väl alltid en kamp mellan ingenjörer och ekonomer. Och som jag skrev här i texten, så i det här fallet så verkar det som att ekonomerna, de vann den striden. Sen har vi ju även Geelys uppköp av Volvo 2010. Och då såg vi att rostskyddet försämrades ytterligare då. Och jag vet inte, det känns ju som att fokuset är knappast är försäljning i Sverige. Utan de har ju en världsmarknad Volvo i dagsläget, med, där Sverige förmodligen är ganska liten marknad helt klart. Och där tycker jag att man borde satsa på ett rostskydd för den nordiska marknaden. Så man har ett ordentligt slitskydd. Det har vi ju pratat om många gånger, varför det inte skulle finnas fler sådana Nordic package. Mm. Med massa extra ljus och rejäla...
Med bullerdämpning för grova asfalten.
Bullerdämpning och även ett... Det är ju ganska liten summa när man köper en bil för 600-700 000. Och satsa på ett kompletterande rostskydd för den svenska marknaden för kanske 10 000 kronor.
Men hur gör då de här BMW och Mercedes och Audi då? Har de ett specialbehandling? Har de en specialbehandling för bilar i Norden, eller har de samma för alla bilar i hela världen?
Nej, de gör inget kompletterande rostskydd i dagsläget.
De har liksom samma höga...
Ja, det jag såg här nu.
Värden på alla bilar vart de än säljs.
Ja, det handlar ju mer om att de har gjort ett bättre materialval.
Okay.
Det ska vara intressant att se hur den här bilen mår om 10 år. Och ja, Volvo har ju också slutligen varit tydliga med att om det här skulle bli någon nedslag hos bilprovningen, så skulle man inte ha några problem att aktivera rostskyddsgarantin då. Eller en genomrostningsgarantin som biltillverkarna kallar den för. Men det innebär ju, precis som du var inne på Nils, att då ska det ju vara något fara för säkerhet, trafiksäkerhet, och det lär vi ju knappast se. Utan där är kosmetiska problem, där det saknas stål när det kexar och bildas gravrost i den här konstruktionen. Men fortsättning följer, vi har kvar bilen, våran V90 i långtestallet, i det äldre långtestallet, och I slutet av året så är det dags för en ny rostbesiktning, så vi får se hur den klarar det.
Och vi tar ju gärna emot tips från er där ute som äger en Volvo på SPA-plattformen och som kanske har på något sätt fått något i besiktningen eller någon indikation på att allt står inte rätt till eller någonting sånt där. Ni får ju jättegärna höra av er. Redaktionen @vibilagare.se. Och hela det här jobbet finns som sagt att läsa också på webben och i tidningen i nummer 7.
Yes, det stämmer bra det.
Och därmed avslutar vi veckans avsnitt av Vi Bilägares podcast. Men var inte ledsen, om en vecka är vi ju tillbaka igen med ett nytt avsnitt som vanligt. Tills dess, tack för att du lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.